og velkommen til Blender. Podden for deg som opptatt av strategisk employer branding. Her får du en god mix av tips, ideer og inspirerende intervjuer med personer som jobber med employer branding, HR, kommunikation, design og marketing. Alt lett blandet sammen i vår blender. Vi som står bak denne podden min makker Line Goplen Høvde og meg selv Bente Kristiansen.
Og vi har en gjest.
Det har vi. Vi har med oss Kai Osman. Han har en bakgrunn fra Universum, hvor han har jobbet med talent acquisition-prosjekter langt utenfor de norske og svenske grensene, mye deler i Asia. Men nå har han da valgt å starte som co-founder av Wintergarden. Han har gjort dette noen år. Så Kai, hvorfor valgte du å starte med dette?
Ja, hej framförallt. Hej Bente och hej Line. Superkul att få sitta här i ett soligt Stockholm med er. Hur det började med Wintergarden? Ja, som du nämnde så jobbade jag och min kollega Christian på Universum där vi hjälpte företag globalt egentligen att bygga upp internationella talangpipelines. Och vi märkte när vi gjorde de här projekten att vi behövde skapa en bättre kandidatupplevelse än den som många företagen hade i sina befintliga processer och mjukvaror. Så att när vi gjorde de här projekten så byggde vi själva upp en mjukvara som vi valde att applicera på de här rekryteringsprojekten. Och det blev mer och mer så att vi ville återanvända kandidater, att bygga talangpooler snarare än matcha personer till ett specifikt jobb. Och när vi började leverera de här kandidaterna som redan var uppvärmda av oss och som våra kunder tyckte var väldigt intressanta för dem att möta, så märkte vi också att kunderna började efterfråga, kan man inte få använda mjukvaran själv till sina rekryteringar? Kan inte vi få bygga upp vårt eget nätverk, vår talangpool, precis som ni gör till oss som Talent Acquisition Partner? Så då köpte vi egentligen loss den här avdelningen från Universum, gjorde om det till en software as a service business och levererade en white label lösning där företag själva kan få bygga upp talangpooler och jobba med det som vi kallar för TRM eller Talent Relationship Management. Så det är en så kallad intraprenörsresa vi har gjort. Vi har liksom inte satt oss i ett garage och påbörjat ett företag, utan vi har kommit utifrån en fungerande verksamhetsorganisation och blivit entreprenörer. Och det är superkul att vara i den startup-världen och få jobba med stora bolag fastän vi är så pass små då.
Du snackar ju om Kai och gå från massekommunikation till den personliga relationen med talenterna. Och du jobbar ju primärt mot talenter som ännu inte har startat i verksamheten, inte sant?
Det stämmer.
Varför är det egentligen viktigt?
Ja, så jag tror att hela världen och samhället vi lever i är ju på väg åt ett håll där folk byter jobb oftare. Man pratar om gigekonomier, man pratar om att det är mycket mer rörligt och internationellt på arbetsmarknaderna. Grundfilosofin vi har är väl lite grann att talangen bör behandlas som en kund. När man börjar med kunder idag så kan man både få nya kunder och tappa kunder väldigt enkelt. Och samma gäller med talangerna. Det vet alla som är mot IT. Att även om man lyckas rekrytera IT-talanger, som det finns alldeles för få av i Skandinavien, så är det väldigt svårt att behålla dem mer än 2 eller 3 år. För det är så otroligt många som är på dem hela tiden. Och på samma sätt som jag när jag jobbar mot kunder med sälj och marknad bygger upp relationer och nätverk av personer som jag över tid blir närmare med. Och inte alla redan vid dag ett eller månad ett säger toppen Kai, jag vill jobba med dig. Så tror jag på att HR-organisationer måste visa för talenterna att det är okej att dejta lite grann med oss. Du kan få vara välkommen att vara med i vårt nätverk. Du kan vara talang ena dagen, ansökare nästa dag. Tredje dagen kanske du är konkurrent eller min nästa chef eller en framtida kollega. Du kan vara kund också såklart. Så att folk rör sig med lite olika hattar. Och det här med att bara jobba med reaktiv rekrytering där man försöker tillsätta tjänsten, lite det som vi kallar för job first eller vacancy first, det håller inte längre i det här samhället tror jag. Man ska vara öppen för att den personen som du idag har i en anställningsintervju imorgon kan vara potentiell ansökare till dig.
Och när du säger då TRM-system, alltså vad är egentligen en talent pipeline? Hur är det du egentligen jobbar med det då?
Där är vi tillbaka till det jag nämnde med att behandla kandidater som kunder. Det är, jag tror att varje sälj- och marknadsavdelning har ett CRM-system där man sparar kontaktuppgifter, där man ser till att hålla relationen över tid. Självklart kunna automatisera det som går att automatisera samtidigt som man behåller en personlig ton mot potentiella kunder. Att på exakt samma sätt som man pratar om client eller customer relationship management, prata om talent relationship management. Så det kan man göra på lite olika sätt. Antingen om ett sånt verktyg som vi jobbar med. Man kan också jobba i Excel-listor, de här mindre företag, många bygger upp sina talent pipelines på LinkedIn. Det är viktigt att man har någonstans där man samlar sina kontakter. De absolut flesta, jag tror inte LinkedIn är det 70% som är så kallade passiva kandidater. De är inte inne på jobbsajter och klickar på ansök här, laddar upp sitt CV på en karriärsida. Utan det här är personer som gillar att röra sig lite mellan företag och gillar att bygga relationer. Så att det är egentligen exakt samma funktionalitet i ett sånt verktyg som man skulle ha i ett CRM-system, bara att det är anpassat för HR och talangmarknaden. Det är såklart handlar mycket om att vara GDPR-säkrad, om att ge den personlig ton fastän. Man gör mycket saker effektivt och i mass och inte bara luta sig tillbaka och hoppas att talenterna kommer och knackar på dörren.
Men fungerar det här Kai bara mot studenter eller fungerar det mot andra typer av grupper också eller är det primärt?
Jag tror att filosofin att bygga relationer tidigare den fungerar mot alla målgrupper. Sen så måste man anpassa kandidatupplevelsen efter målgruppen såklart. Studenter kan man ju väldigt lätt hitta på campus. Man kan gå på arbetsmarknadsdagar och connecta med företag väldigt snabbt. Medan en mer senior målgrupp kanske är svår att få registrera sig själv i sin talangpool. Så att i de målgrupperna när vi jobbar med sådana så jobbar vi ofta med tips, med referrals. Det är väldigt starkt om man kan leverage sitt eget nätverk inom organisationen till att folk tipsar in personer till talangnätverket. Man kan också jobba med active sourcing och spara personers uppgifter. Även där har man enligt GDPR faktiskt ett krav på sig att informera personerna att vi har sparat dina uppgifter. Men som sagt, beroende på målgrupp lite grann så kan det vara olika lätt att få dem att själva registrera sitt intresse och vara med i ett talent community eller i en studentklubb. Eller så måste man själv ta lite mer kontroll över processen och få medarbetare att tipsa in personer till talangpoolen eller själv sourca aktivt in i talangpoolen. Men hur man än hamnar i ett sånt verktyg så är det viktigt att man efteråt har bra verktyg på plats för att kunna fortsätta hålla kommunikationen varm. Det är ingen idé att bygga upp en databas med 3000 CV:n och profiler om du inte ska följa upp med dem ifall de inte får höra tillbaka från dig. Jag tror att många märkte för några år sedan när spontanansökningar och öppna ansökningar var väldigt inne. Det använder man inte längre för det blir ofta bara en död CV-databas. Ja. Så att ett sådant verktyg där man ska bygga relationer kan inte vara samma som rekryteringsverktyget.
Men jag tänker att det du beskriver nu, uansett vilket system det måtte vara, så kräver du ju kanske en ny måte att jobba på. I HR, i rekrytering. Det kräver kanske att man bygger det samman med annan HR-tech man måtte ha. Vad tänker du är den största utfordringen? Är det tankesättet runt att jobba på denna måten? Är det tiden det tar? Alltså, det kan ju höras tidkrävande ut, selv om jag misstänker att det inte nödvändigtvis är det. Har du någon reflektioner runt det? Alltså, och exempel på verksamheter som gör detta här på en smidig och bra måte då?
Jag tror att det finns två stora utmaningar som vi har märkt när vi försöker rulla ut det här i nya organisationer. Framförallt när vi jobbar med väldigt stora arbetsgivare. Dels är det som du är inne på, Lina, det är tankesättet. HR behöver göra en transition där man jobbar mer som marknadsförare. De organisationer som lyckas bra med den här sortens processer och verktyg, det är sådana där man kanske har anställt in i employee branding-teamet eller in i rekryterings- och talent acquisition-teamet personer med sälj- och marknadsbakgrund som inte räds att skicka ut det där mejlet, att säga glad sommar eller här har vi en tjänst som passar dig. Man måste våga nå ut till kandidaterna. Man kan inte bara vara CV-granskare så att säga och en klassisk HR-administratör. Så det behövs komma in ett nytt tankesätt, nya personer in i HR eller att man lär sig mer som HR-proffs och rekryterar att jobba mer som en marknadsförare. Det andra var också lite grann inne på en utmaning som vi ser och det är det här med hur det samspelar med andra processer och system i organisationen. En sak som många av våra kunder säger i början när vi börjar jobba med dem det är att säga, oj, det här ser ju jättehäftigt ut, så här vill vi jobba om 5 år. För att just nu håller vi på att byta rekryteringssystem eller vi har en stor omorganisation. Så det här måste ju på något sätt klaffa in i den allmänna talent acquisition-processen man har som ett naturligt steg mellan employee branding och rekrytering. Och där tror jag att den tiden också lite förbi där man köpte in en stor HR-svit som skulle klara allt från lön till succession planning till ledarskap och rekrytering. Nu för tiden så finns det faktiskt så pass bra teknologier och system att employee branding-teamet kan skaffa det de helst vill ha. Lön kan skaffa det de vill ha. Onboarding kan ha sitt verktyg. Och så kan man via API eller via integrationer kommunicera mellan olika verktyg då. Så att det här är bara en pusselbit i en större såklart HR-tech-infrastruktur. Och där tror jag att de organisationer som inte räds att prova nytt och integrera med nya lösningar, blanda lite grann. Det är okej att ha två olika databaser med talang om de har olika syften och kommunicera med varandra. Men de organisationer lyckas ganska bra, medan de som känner att nu sitter vi här med vår stora svit, ett ERP-system, de räds lite grann sådana här standalone-lösningar.
Jag tänker på en sak som, en ting är ju på något att få talenter in i verksamheten, en annan ting är ju rehiring eller eller boomerang hiring som det väl heter i USA för exempel. Ser du att alumni passar in i den samma typen tankegången och databasen som du har för nya talenter då?
Det tror jag absolut. Vi tycker väl att en bra TRM-lösning ska ha möjlighet att skapa olika talangpooler i databasen. Så för varje talangpool kan man till exempel skapa en annan kandidatupplevelse och andra automatiska utskick, vilket betyder att du kan ha en databas med alla dina stakeholders, men beroende på vilken pool de ligger, ifall det är studentpoolen eller IT-poolen eller alumnipoolen eller till och med en intern talangpool för att hitta sätt för folk att röra sig in i organisationen, så kan man skapa helt unika upplevelser. Så att det är viktigt att man verkligen segmenterar bland målgrupperna, men självklart kan man använda samma verktygslåda för det. Så att det skulle jag säga att de bolag som lyckas bra med oss, det är sådana som tänker på hela kandidatlivscykeln från första möte, kanske till och med när man är på campus redan, till att ha en stark alumni nätverk där man kan träffas en gång per år, där man skickar ut news, där man vet vilka av våra alumner är nyfikna på att komma tillbaka till oss någon dag. Och hela vägen såklart att man blir nyanställd då. Så att det ska jag definitivt rekommendera, att man inte begränsar sig till en målgrupp, utan man kan börja lite med en målgrupp och lära känna verktygslådan, och sen så är ju varenda relevant person som man möter intressant för framtiden.
Jag tänker att ofta är det ju, om man går lite ut från målgruppen rätt från skolan, så är det ju ofta människor man har en relation till som kunder eller leverantörer eller i bedriftens nätverk, som är ofta aktuella för stillinger. Så jag tänker att det sån sett så finns det ju en, i vart fall teoretiskt sett, en betydlig overlap mellan en CRM och en TRM.
Definitivt. Vi har en jätteduktig kund i Schweiz som inte ens pratar om kunder och talanger längre, utan de talar om social capital ecosystem. Så de vill gärna bygga upp ett nätverk med bra verktyg kring, där de både har potentiella leverantörer, PR-partners, kunder, talanger, och allt det här rör sig inom en mindre industri då, i det här fallet duktiga ingenjörer i Schweiz, som är ganska litet land ändå, har lite talent crunch. Allt det här rör sig på samma företag allihopa och på samma ställen. Så att man ska absolut inte vara rädd att blanda kunder och kandidater, och det viktiga är någonstans att alla som stöter på vårt varumärke, vare sig det som arbetsgivare eller som konsument, får en bra uppfattning av att vi är transparenta, tydliga och att vi alltid har dörren öppen för dem.
Det där tror jag är superviktigt. Det är, om du har haft en kundrelation med en bedrift över tid och får lust att flytta dig och jobba på insidan, och så plötsligt, oops, det var inte den bedriften jag trodde det skulle vara.
Absolut.
Det är ju en att be om inte trubbel, så i hvert fall be om inte den lojaliteten du egentligen har skapat, inte sant?
Det stämmer absolut, och jag tror att även om man skulle vara jätteduktig på den externa kommunikationen och ha ett starkt employer brand och hamna högt i massa rankings, har man inte varit sann och transparent mot vad de egna medarbetarna tycker också, då har man ju istället ett retention problem och det blir ju minst lika dyrt att ersätta de personerna efter 6 månader. Så att det är superviktigt att, tror jag, att man behåller transparens.
Ja, och folk snackar, alltså, det är ju ingen som har lyst till att få en negativ upplevelse och snacka om den liksom.
Och du var inne på ett intressant tema där, Line, att man möter ju varumärken hela tiden som konsument. Det är så otroligt viktigt att man inser det. Jag tror att det var en av de stora biltillverkarna i Tysklands vd som sa det, att nu har poletten trillat ner för mig. Varje person som intervjuas av oss och som kommer in här som potentiell kandidat, som vi tackar nej till, varje som person kommer ändå stå i bilhallen och välja mellan en Audi eller en Mercedes. Och då är det så viktigt vad de fick för intryck av oss som organisation, för att man vill lita på den man gör en stor affär med. Och samma sak gäller man byter jobb. Det är ett jättestort köpbeslut. Vi är inne igen på analogin med att talanger är som kunder. Jag tycker att HR är försäljare. Man säljer karriärmöjligheter. Och när man säljer karriärmöjligheter, så ber man den man säljer till att fatta ett jättestort beslut. Det finns inte så många stora beslut i livet. Det kanske är vem ska gifta mig med, var ska jag bo, vad ska jag jobba med.
Och det hänger ofta samman.
Ja, verkligen. Och det är någonting som man inte alltid hoppar på efter att precis ha träffat någon. Jag friar inte till en tjej jag precis har träffat på första dagen, utan jag måste få dejta lite. Och det är därför jag tror vi hittills har lagt alldeles för Förr i tiden så funkade det som organisation att ha en otroligt stor vikt på att det var kandidaten som skulle ta initiativ och söka. Det är inte så längre. Vissa målgrupper är så pass uppvaktade av olika organisationer att du som arbetsgivare måste finnas där. Du måste vara just in time, du måste ha rätt timing, rätt kommunikation vid rätt tidpunkt. Jag tror att det är otroligt, otroligt viktigt att man inte som arbetsgivare tror att bara för att vi är så bra och snabbväxta bolag så kommer kandidaterna flockandes. Mm. Sätt dig i förarsätet, driv din egen pipeline, pausa den när det behövs, för det här som man säljer, det vill säga jobbmöjligheterna, de finns inte heller alltid på hyllan. Så att man måste ha ett sätt att throttla pipelinen när den väl kommer, så man kan matcha dem mot jobb om en månad eller två också. Yeah. Så att man måste ta kontroll över pipelinen, det har vi sett väldigt mycket. Annars har man väldigt höga kostnader helt enkelt.
Ja, det är ju detsamma som att lova kunder något du inte kan leverera egentligen.
Absolut.
Vad tänker du, Kai, du som har jobbat med detta här en stund och har i kontakt med många sällskaper i Sverige och kanske också i Norge? Vad tänker du om trenderna framöver? Vad ser du här på trapporna nu?
Ja, alltså det jag märker blir att HR blir mer och mer bekvämt med, och framförallt kanske employer branding jämfört med 5 år sedan eller så när vi började prata om det här temat, det är att jobba datadrivet. Det är någonting som man har lite grann räds för. Man har varit jätteduktig på marknad och sälj och säger att får jag så här mycket pengar och gör de här initiativen, då får vi så här många potentiella kunder. Medan HR och employer branding har haft lite svårt med budget. För att de har bett om pengar och så har man frågat, vad får vi för de här pengarna då? Ja, det blir bättre, lite bättre varumärke. Det är viktigt att synas på den här skolan för alla konkurrenter gör det. Men man har inte vågat peka på och säga, om vi går på det här eventet, träffar 200 potentiella kandidater, får in 50 i vår talangpool och anställer 5, så har vi fått return on investment. Att kunna räkna på det viset med employer branding som ett ganska fluffigt område och som ofta blir lite känslostyrt, det tror jag verkligen börjar komma nu. Så att genom den här sortens lösningar och även andra sätt, LinkedIn har otroligt mycket bra data också, att jobba datadrivet, våga peka på vad ger vår investering oss, inte bara i att bygga awareness utan även i hur genererar vi talent leads genom vårt employer branding-arbete. Så jag ser fler och fler employer branding-avdelningar som blir duktiga på att jobba med data, som är duktiga på att sätta in egen data, på att forecasta och säga, ifall vi ska anställa så här många av den målgruppen 2022, då bör vår pipeline vara så här stor just nu. Det såg man inte alls för några år sedan, men nu för tiden så börjar man våga jobba med datan. Så det tror jag är en stor trend som kommer att komma mer och mer, eftersom det finns så mycket data omkring oss. Det är bara att HR har legat några år efter de andra delen i organisationen.
Du har kommit att tänka på en ting också som handlar om, när du då bygger en talent pipeline, så har du då relationer med ganska många människor på individbasis, så gott det går an att vara personlig i det formatet. Men jag tänker, var går egentligen gränsen mellan tillpassad kommunikation och mas? Alltså, när blir det du känner ju väldigt gott detta, Bente, som rekryterar IT-folk som är efterspurta. När blir det för tjatigt liksom?
Jag tror att det handlar mindre om frekvens och mer om relevans. Är det så att jag får relevant information? Har jag berättat för dig som företag att jag är intresserad av IT-jobb i Göteborg och får relevant info, kanske employee testimonials från folk som jobbar med IT i Göteborg, så känner jag att du har lyssnat på vad jag sa att jag ville. Den unga generationen är nog ganska färdig med newsletters. Att varje månad eller varannan vecka skicka ut samma newsletter till allihopa, här är våra öppna ställningar. Då kan man lika gärna bara signa upp sig på en jobbalert. Idén med att bygga en talent community är att man har lite mer information om kandidaterna än bara namn och mailadress, vilket ger oss verktyg att kunna vara relevanta i kommunikationen. Så att ett exempel på bra kommunikation tycker det, om man ska liksom ta rakt av ett konkret exempel och säga, hej Marie, vad roligt att du träffade oss på KTH för ett halvår sedan. Du sa att du var intresserad av Java och programmering. Just nu så börjar vårt traineeprogram och eftersom du tar examen snart så tänkte vi att det kanske är intressant för dig att läsa en kort artikel om vad vi tycker om Java. Och så känner Marie att, ja just den där arbetsgivaren, jag berättade ju faktiskt något för dem då, även om jag inte hört något på 6 månader, det är faktiskt helt okej att jag inte hört något. För när det väl kommer något så var det relevant, och minns att de träffade mig, och då känns det personligt. Och det där verktyg kan vara bra att ha på plats, så att man snabbt kan segmentera och filtrera fram rätt personer för ett visst utskick. Så ja, kort svar är att newsletters är lite över och kanske lite mer personlig kommunikation, men självklart kan det mejlet till Marie, det kan ha skickats i bulk rent praktiskt då.
Ja, ja. Hur viktig är det då att som träffas fysiskt? Alltså, är det bara en kostnadsspörsmål eller är det också, tillför det också värde, vill du säga, och trots allt bygger relationer, det kostar ju nog att bygga relationer och om du bygger relationer till 100 pers så är det kanske 5 som startar hos dig, är det allikevel värt det att också göra?
Ja, den personliga kontakten är det absolut bästa. Och precis som du är inne på är det dyrt. Mm. Man måste prioritera som företag och man har inte råd att träffa alla personligen. Mm. Men vi vet det från alla möjliga undersökningar att det som framförallt studenter och unga professionals säger är att det personliga mötet är fortfarande starkaste kanalen för att få en bra bild av företaget. Så att än en gång är det viktigt att bygga en databas och att tidigt i processen få in information om kandidater så att man kan identifiera vilka är de här 5 eller 10% som vi har råd att träffa personligen. Så att man måste tyvärr blanda lite där och att inte alla får den personliga kontakten. Men när man väl väljer att lägga tid och resurser på att träffa någon personligen, då ska man i alla fall veta lite om vem de är innan dess.
Och det tränger inte att vara för en specifik jobb?
Det tränger absolut inte vara och framförallt så får man ju därmed in information tidigare. Mm. Ifall man väntar med att bygga databasen tills man är en aktiv jobbsökare, då har man inte chans att stärka sitt employer brand innan dess. Så att det är därför man måste sänka första tröskeln till att komma i kontakt. Man måste göra det lätt att gå med i en talent community, att kunna connect med en på ett enkelt sätt och sen sakta men säkert jobba med hela tratten ner till application. Mm. Så att jag tror jättesäkert på en personlig kontakt. Jag tror aldrig att mjukvara kan ersätta det som alla duktiga rekryterare och employer branding personer gör där ute när det handlar om personlig kontakt. Men mjukvaran kan hjälpa att identifiera vilka det är värt att satsa lite extra på givet vår forecast och vår need om 2 år till exempel.
Mm. Det må man ju då ha. Ja. Man tränger ju en workforce planning. Det må ju ligga i bånd, eller hur?
Det må vara det man startar med, tänker jag.
Mm. Så är det. Vi har också sett det, apropå trender då, så är det ju många som har smidiga verktyg som använder dem för att få data output och säga, ja men vi har så här många av den här profilen i vår talangpool, toppen. Men ganska få är så pass mogna hittills som organisationer att de även ger data input. Att de även säger att eftersom det är här vi behöver så har vi nu byggt upp de här kanalerna och de här kampanjerna. Mm. Så att man ska inte bara använda det här som ett rapporteringsverktyg för att få ut analys på ens pipeline. Man ska gärna jobba med input och riktigt där tror jag de flesta organisationer inte är ännu.
Riktigt. Men ja, tiden flyr. Så vi har ett avslutningsspørsmål till dig, Kai.
Ja.
Det är för att ge lite inspiration och extra glädje till våra lyttre. Har du en god bok eller lite något gott tips du vill komma med?
Ja, boktips. Jag jobbar så mycket så jag hinner knappt läsa eller får säga. Men jag tror att om man ska prata generellt om böcker som är intressanta för HR och employer branding så skulle jag verkligen rekommendera litteratur inom sälj och marknadsföring. Mm. Jag tror att det är framtiden att vi börjar lära oss mer som rekryterare och som personer som jobbar mot en målgrupp att jobba på samma smarta sätt som de bästa digitala marknadsförarna gör. Mm. Så allt om det spektrat. Och sen vad gäller en konkret bok så skulle jag vilja slå ett slag för en klassiker som är Simon Sinek's Start With Why. Och det handlar ju verkligen om att den här nya generationen millennials, de behöver förstå syftet med organisationen. Väldigt få organisationer vet varför de gör eller kommunicerar ut på ett bra sätt. Mm. Varför gör vi det vi gör? Mm. Man vet the what, man vet the how, men man vet inte riktigt varför. Och när man hamnar där, då har man ett nytt budskap. Och det budskapet är desto svårare att greppa, desto mer abstrakt. Så då måste man ju kunna rulla ut det över tid, till exempel mot en pipeline då. Så att ju mer vi pratar om långsiktig relation och mindre om reaktiv jobbfyllnad bara, desto viktigare tror jag att varför, att the why blir. Så den kan vara intressant att kika på, The Golden Circle och Simon Sinek.
Mm. Tusen tack Kai, det var kämpefint att du ville träffa oss när vi är i Stockholm. Mm,
tack själva.
Så tack för denna gången, så ses vi igen.
Ja, det gör vi. Tack så mycket. To see me fly and jump overhead by my side. You talk, I always wanna talk. You walk, I see you in the dark. You know, it's hard to be apart, but the worst part is. Tack för att du lyttet på Blender, podden för dig som jobbar eller önskar att jobba med strategisk employer branding. Ända mer inspiration, fler boktips och lite om hur du kan jobba med att tiltrekke, engagera och utveckla medarbetarna dina kan du finna på vår sida blenderpodcast.no.